Vad kul det blev med all positiv respons på debutavsnittet.
Ja, det är ju minst sagt överväldigande.
Vi tar och rullar bandet igen då, va?
Vi kör.
Musikrådet rådgör igen efter ett kul första avsnitt, så är jag och den passionerade östgöten Ricke Holmqvist tillbaka, jag som då alltså heter Micke Mjörnberg, och vi kör ett nytt avsnitt av den här roliga podden.
Det är dags igen, ny vecka, nytt avsnitt, nya musiksaker att ta upp helt enkelt.
Och jag ställer väl samma fråga som jag kommer att ställa många gånger framöver. Vad har du lyssnat på i veckan, Ricke?
Innan jag går in på det så skulle jag väl hålla lite försvarstal gällande mitt musiklyssnande här. Att jag har ingen som helst logik i mitt musiklyssnande. Förra veckans gitarrdrivna poprock har den här veckan ersatts av helt andra tongångar.
Men det där älskar man ju, att man är vidsynt.
Jo, men så är det ju. Men det leder ju också till när någon frågar, vad lyssnar du på? Vad gillar du för musik? Jag lyssnar på allt.
Jag är allätare, jag lyssnar på det som spelas på radio.
Ja, men precis. Okej, inte radio. Men jag lyssnar ju verkligen på allt. Och jag har ingen logik i mitt lyssnande. För jag menar, förra veckan då var det Jason Isbell, det var Victor Olsson och Chris Stapleton. Och när du nu frågar, vad har du lyssnat på? Jo, jag har lyssnat på Einars senaste skiva.
Oj.
Welcome to Sweden. Jag har lyssnat på Lorentz skiva. Jag har lyssnat på New Kid. Alltså, ja, det är ju tvära kast. Men det är, ja.
Du har gått all youth, så att säga.
Jag har sänkt min ålder några år och flyttat in i orten. Nej, det har jag inte. Men nej, som sagt, jag lyssnade på Einars senaste skiva, Welcome to Sweden. Inte superimponerad ändå av den här nya vågen av svensk hiphop. Det är jag faktiskt inte. Men det finns en låt som på skivan som heter Frank Lucas, som jag tycker den är sjukt bra. Den har jag lyssnat på flera gånger nu, och den gillar jag verkligen.
Den är som kommer följa med dig och kanske aspirera på att vara med när året ska summeras, så vi ska sätta ihop de 100 bästa låtarna från året som gick.
Ja, men det tror jag. Den kommer nog i alla fall vara med på listan. Sen om den håller hela vägen in, det vet jag inte. Men nej, men den är skön. Jag gillar liksom beatsen, och jag gillar det här liksom själva flowet han har i den låten. I övrigt så tycker jag skivan är ganska jämn, tjock liksom. Men den här låten står ändå ut lite på något sätt. Så. Sen är jag inte jätteförtjust i all den här liksom brottsromantiken och allt liksom. Det rappas om Kalashnikovs och feta sedelbuntar och allt det. Nej, jag är inte jätteförtjust i det. Men ändå så, om man bortser från det, så tycker jag ändå att låten är ganska medryckande och skön. Liksom.
Det har delat folk i två läger där, känns det som.
Jo, men det är ju.
Moralister i tv-soffer versus pigga ungdomar. Liksom.
Jo, det är ju. Jag menar, han får väl rappa om vad han vill. Sen är det ju den här stora debatten som var med vem det nu var, jag kommer inte ihåg vem det var, men att just de här killarna ska dra det stora lasset över att det är så stor gängskjutningar och allt. Jag menar, jag ser inte den kopplingen riktigt, utan det, ja, jag tror det är ett större problem än vad några tonårskillar i förorterna i Stockholm rappar om. Liksom.
Ganska garanterat.
Ja, och sen i alla fall så har vi ju Lorentz som släppte skiva förra veckan, tror jag. Krig och fred.
Mm.
Och det är ju lite samma sak. Det blir ju ganska jämntjockt när man lyssnar på Lorentz med feta beats och autotune.
Ja, vad hette den där hitten han slog igenom med?
Oj, det har jag inte på minnet nu. Nu har jag den här så färskt, så jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men i alla fall så finns det en låt på skivan som jag tycker står ut. Och den heter Du vill inte missa det här.
Bra titel.
Ja, jättebra låt faktiskt. Som lite som Einars Frank Lucas står ut lite från övriga spår. Bra, den låten är jättebra. Men som sagt, Den kanske också kommer med, men skivorna i övrigt tycker jag blir bara jämntjockt. Och sen tröttar man ganska snabbt på autotune faktiskt. Det är, ja, det är gammalt nu, känns det som.
Mm.
Och om vi ska fortsätta på det här ungdomsspåret så New Kid. Jag kan absolut ingenting om New Kid, och jag vet att jag har hört någon låt innan, och jag vet att han ska vara med i Så mycket bättre och allting. Men jag snubblade över hans låt Kanske var vi rätt bra ändå. Titeln fick mig att vilja klicka på låten, för att det är en skön titel.
Mm.
Och den är ju svinbra. Sjukt bra låt.
Vad är det för genre?
Soul R&B-aktigt med snygga beats och snygg tillrättalagd sång.
Ja, ja.
Du förstår jag,
ja, ja,
min tanke.
Liksom hör ju stukt framför mig.
Ja, men precis. Studio pop kan man säga. Det skaver inte, och det är inte skitigt, och det är inte, utan det är väldigt, väldigt snyggt och tillrättalagt.
Man kan sätta på det i vardagsrummet hemma hos mamma och pappa utan att någon sätter något kaffe i halsen.
New Kid, absolut. Kanske inte Einar.
Jag syftade på New Kid nu faktiskt.
Einar ska du nog inte spela.
Det får du spara till klassfesten helt enkelt.
Ja, men precis, precis. Och sen så snubblade jag över Maya Hirasawas nya platta Bättre.
Mm. Den första singeln som kom därifrån tyckte jag var grymt bra. Den hette väl också Öppet Bättre, va?
Ja.
Lite peppigt sådär.
Jo, men det är det. Det är ganska enkel, rak, smittande popmusik på svenska. Utan krusiduller och allt sånt. Och, nej, det, alltså ibland vill man bara ha det. Enkel, rak popmusik.
Mm.
Hur hungrig man än är så kan det vara jättegott med en korv med bröd ibland. Det enkla är oftast det bra.
Håller med.
Faktiskt. Dalaplan.
Ja, de brukar vara bra.
Ja, och det har jag ju dig att tacka för. Faktiskt.
Oj då.
Första gången jag hörde Dalaplan var hemma hos dig.
Det har jag inget minne av.
Nej. det var... Vad heter den skivan? Plikt och elände. Någon första singel där, Under jorden heter den, okay. Som du spelar för mig. Och jag blev helt wow. Men det jag har lyssnat på, det är skivan som kom efter. Det blir inte bättre än det här.
Mm.
Än så här. Eller något sånt. Ja, den har jag också lyssnat på en hel del faktiskt. Jättebra. Rock, punk, rock med orgel. Och skånsk. Sång.
Du har hunnit med mycket den här veckan alltså.
Ja, men jag har varit ledig och ja, liksom spelaren står på.
Mm.
Och en annan låt som jag bara skulle vilja lyfta att jag har lyssnat mig bäng på är ju Hurlas Skuggorna kommer. Som den gamla Cortex, Freddy Wadling Cortex-covern som var med i det sjukt underskattade tv-programmet Ebbots ark.
Ja, just det.
När han framförde den. Den har också gått varm här hemma. Och är så, den är så bra så att när låten närmar sig slutet så trycker jag alltid på. Nej, men nu tar vi den här från början. Så bra är det.
Och sen hade den dagen gått.
Ja, men lite så. Så det var väl det jag har lyssnat på under den här veckan. Bland annat. Och sen en annan skiva som vi kommer till lite senare. Men, nu är jag nyfiken på, vad har du lyssnat på den här veckan?
Jag har grävt ner mig i mörkret skulle man väl kunna säga. Det är ganska,
oj, det här gillar jag.
Paradoxalt med tanke på att det är skolavslutningsväder ute när vi sitter och spelar in det här och solen har äntligen lyckats värma lite och det är grönt överallt och sådär. Men jag har faktiskt varit väldigt nedgrävd i det mörka och lyssnat väldigt mycket på en Leonard Cohen-låt som heter You Want It Darker. Som oj. Var titelspåret till den plattan han släppte 2016 där.
Okay.
Coronatider, man har ingenting att göra för allt roligt är inställt. Så man binge-kollar ju väldigt mycket tv-serier. Och precis. Den här låten dök ju upp i början, något av avsnitten i början av säsong 3 av Billions. En väldigt suggestiv och fin slutscen. Och då hittade jag tillbaka den här låten. Jag lyssnade mycket på den när den släpptes där 2016. Men det blev lite så här revival. Tog upp den igen och kan liksom inte sluta lyssna. För den är, alltså, det är så mörkt. Och så det är domedagskörar och rösten är så intensiv. Oj. Och så bara den här vetskapen om att han dog bara några veckor efter att den här skivan släpptes, så gör ju det här tunga utandandet I'm ready my lord.
Oj, ja, men då får ju den lite annan mening kanske.
Väldigt mycket kraft bakom det. Så den har jag varit väldigt inne i den här veckan. Den här låten har snurrat många varv.
Jag får så här, det är någon som har gjort en cover på den. En svensk artist.
Mycket möjligt. Den har jag nog inte hört i så fall faktiskt.
Som jag typ upphörde live för ett tag sedan. Strunt samma. Jag kommer att forska i det här.
Sen har jag faktiskt också lyssnat ganska mycket på Obsidian. En ny platta som släpptes för några veckor sedan med Paradise Lost. För att fortsätta på det här dyngmörka spåret. Då.
Paradise Lost?
Deras 16:e studioalbum. Och jag är inte någon särskilt stort fan av det bandet. De har väl släppt rätt mycket skräp genom åren. Men den här skivan är faktiskt grymt bra. Alltså det är mörkt och det är deppigt. Och det är jäkligt snygga harmonier. Och väldigt bra sång av Nick Holmes. Så att den har fått snurra några varv faktiskt.
Vilken typ av rockmusik skulle du säga de spelar? Är det snabbt eller
hårt? Nej, det här är ganska hårt och ganska trögt. Alltså det är väl goth rock eller goth metal kanske. Man kan säga. De har ju inspirerat många band inom den där genren, varav Him kanske är det mest kommersiella, om man kommer ihåg dem.
Ville Valjo.
Ja, precis. Han som heter som en yoghurt. men det är som Nick Holmes uttryckte det här, liksom så här, we have miserable songs, sad songs, slow songs and faster songs. Och det är upplyftande titlar som Darker Thoughts, Forsaken, Ending Days och Hope Dies Young. Så glatt är det.
Alltså det är något visst med hårdrockare ändå. Ja,
men den plattan är faktiskt bra. Jag tror att det är en som man skulle kunna lyssna på även om man inte är hårdrockare. Och sen som topp på det så har jag också lyssnat lite på ett band som heter Light Screamer som släpper ett album som heter Reap nu den 12 juni. Deras första singel därifrån heter Reaper, passande nog. En ganska skev och kaosartad rockdänga. Lite noise rock, postpunk, om man nu ska sätta etiketter på det. Väldigt, väldigt vitalt och levande. Jag tjuvlyssnade lite på plattan som ska släppas också. Och den är väl bra, men det känns som att det här är musik som är skriven för att den ska vara på en livescen. Liksom.
Okej. Okay. Light Screamer kommer från, vet du det?
Örebro. En trio från Örebro.
Mm.
Så det är vad jag har lyssnat på.
Ja.
Sen kan man ju konstatera också att vi pratade om Håkan Hellström förra veckan. Och han släppte ett halvt album.
Ja.
Läst fick vi pressmeddelande också om att Albin Lee Meldau gör samma sak. Så att veckans halva album på svenska med Albin Lee Meldau.
Och den heter väl svenska också, va?
Ja, på svenska.
Hette inte skiva? På svenska heter det, ja. Alltså det här, hoppas inte det här är en trend nu som vi är på väg att se.
Alla ska släppa halva skivor.
Halva skivor, ja.
Ja, man skulle ju vilja se den skivbolagsnissen som tycker att han är så jävla fräck och nytänkande och sitter där, va? Vi släpper en halv skiva.
Ja, precis.
Yeah.
Ja. Och så vill jag se den skivbolagsbossen som, vet ni vad? Vi gör helt tvärtom. Vi släpper en trippelplatta släpper vi nu. Bara för att visa.
Bara på CD.
Ja, men bara på CD. Ja. Ja.
Ja, nu har vi raljerat över
men,
det.
Ja. Efter att ha hört din veckas lyssning och min veckas lyssning, så alltså det är en ganska kul förfest ändå.
Ja, väldigt. Ja, fast min kanske är mer en efterfest i och för sig. Dags att somna.
Med ditt mörker, ja. Ja, men precis. Ja.
Fick gå hem ensam från krogen den här veckan också.
Ja, tyvärr. Story of our lives.
Men en sak som du har diskuterat i veckan och som kan vara lite värt att lyfta här kanske är ju det här med det corona och alla turnéer och festivaler och allting ställs in och flyttas framåt.
Nu strör du salt i såren.
Ja, det är ju vi kommer ju ha världens tråkigaste sommar eftersom vi inte kommer ha någonting att gå och titta på. Men ja. Alltså det här när allting flyttas framåt, det är väldigt mycket så. Den här turnén flyttas till nästa sommar, den här turnén flyttas till nästa sommar. Många festivaler har börjat boka om sina lineups, så att liksom det som skulle varit i sommar kommer nästa sommar istället. Många av banden återbokas. Men vad innebär det för de som hade tänkt åka ut nästa sommar? Alltså vi ser ju en trafikstockning här på något sätt. Kommer det bli så att artister inte tar sig ut?
Det började ju med när det här liksom corona, när det började ställas in någon konsert här och där. Då var ju första tecknen eller första liksom informationen man fick att flyttas fram till september. Mm. Allt var ju september först. Så september var ju på väg att bli världens absolut bästa konsertmånad någonsin.
Det var inte Danny Saucedo först, han flyttade från våren till juni. Det gick så där.
Ja, precis. Ja, det ska jag ha någon cred för i och för sig. Men, nej, men först var det ju september som var... Ja, september först. Men som sagt 2021, ja, det kommer ju bli tajt så in i bomben. Jag tänker Stockholm, Göteborg, Malmö, säkert inga problem. Det finns gott om spelställen. Mindre städer kommer det ju bli tajt, som kanske bara har ett eller två. De flesta konserter läggs ju fredag, lördag. Man kanske får man kanske helt enkelt får dra sitt strå till stacken och gå ut en tisdag och se sitt favoritband. Jag ser som här i Norrköping till exempel, då är det ju Arbis som är den största konsertlokalen nu, där det anordnas flest konserter. Men jag menar, det är ju fredag, lördag.
Ja, men folk går ju inte ut på en tisdag oavsett. Nej, men i småstäderna, tyvärr. Så i storstäderna funkar det på ett annat sätt.
Nu är inte Norrköping en småstad mycket, men ja, jag förstår vad
i
du menar.
I jämförelse,
ja, absolut. Nej, men så är det ju faktiskt. Och de gångerna man har varit på spelningar på typ vardagar, det är ju inte alls lika mycket folk som om det är en fredag eller lördag. Så är det ju bara.
Men jag är mest orolig för festivalerna, för att jag menar, det är ju väldigt, väldigt viktigt för många band, stora som små, att komma med på festivalerna. Jo, att få den scenen. Och om man då flyttar 2020 års lineups till 2021, då är det ju redan fullt liksom. Det finns inte plats för, det är klart du kan boka in några band till, men det är ju väldigt många som inte kommer få plats då. Så att det är ju väldigt många artister och band som kommer bli tystade här, som inte kommer ha ett forum att höra sig.
Ja, och det, jag menar, folk på de juridiska avdelningarna kommer få jäkligt mycket att göra, för jag antar att det har skrivits kontrakt och att liksom line-upen förhoppningsvis bara flyttas rakt av. Men jag tänker så Lollapalooza nu, som skulle ha Pearl Jam och allt vad det var. Det är inte säkert att de kan nästa år liksom.
Har de inte sagt att de ska komma tillbaka? Jag vet, jag är rätt osäker på
ja,
det.
Men jag tänker, det är det som är så, det är det, för jag måste, du måste ju ändå ingå i ett avtal att ja, vi skriver under det att vi spelar på eran festival. Och sen är det ju som tur var inte bara i Sverige den här nedstängningen sker, utan den är ju världen över, så alla fattar ju vad det är som händer liksom. Men ändå, som du säger, så kommer det ju vara, det kommer ju vara krig om publik.
Ja, och vad innebär det för de artisterna som inte lyckas komma ut? Som vill åka på en 25 datum lång Europaturné, men det finns inte venues och det finns inte pengar för att boka dem. Och liksom, kommer de sitta hemma och skriva musik, eller kommer de lägga ner? Alltså för många, det ska man ju veta, att många band idag är ju företag.
Jo, men så är det ju.
De har folk på lönelistan och hela deras verksamhet bygger på att de kan turnera.
Ja, och jag menar, du gör ju en skiva, i alla fall de artister jag har pratat med, där är det ju att, jo men, göra en skiva är ju säkert jättekul och en jättestor grej. Men det är ju att komma ut och spela den här skivan sen. Det är ju där liksom man lever för, att träffa sin publik och hela den biten. Men när du säger, som du säger, att när du inte får göra det, då tror jag många känner att, ja men vad ska jag göra då?
Ja, sen,
då kan jag väl lika gärna starta upp en YouTube-kanal istället och köra min musik därifrån, eller alltså, streama hemifrån, eller
i alla fall om du
istället för att komma till Västerås och spela en måndag kväll.
Ja, i alla fall om du är en medelstor independent artist så. Jag tänker, med många av de här lite större banden, de har ju turnécykel också. Då släpper de en platta och sen är turnécykeln 2-3 år. Och sen släpper man en ny platta igen, för då kan man sätta igång en ny turnécykel och så beta av världen sådär. Men om allting nu skjuts på framtiden, då kan ju det innebära också att det dröjer längre tid innan det kommer ny musik från många band.
Ja, ja, ja. Nej, men som Jonossi till exempel, de var ju ute två varv. Jag såg dem två gånger på samma skiva.
Mm.
Och det är ju det sättet de flesta artister tjänar pengar på nu. Det är ju genom att spela live. Det är där du får din största inkomst.
Sen som publik.
Sen handlar det ju säkert om vad du har för bokningsbolag i ryggen med. Har du Live Nation eller om du har alltså ett stort bokningsbolag, då tror jag inte du har så mycket oro dig för. Men har man ett mindre bolag, då, ja, då gäller det att de hörs mycket.
Ja, sen är det väl så också. Artisterna vill säkert släppa musik, men då kan de ju sitta i avtal. Det är inte säkert att deras bolag eller bokningsbolag vill att de ska släppa musik om de inte kan turnera på den. Nej. Så det finns ju väldigt många frågetecken i det här. Vad fasen händer med livescenen och skivmusikbranschen överhuvudtaget efter corona?
Ja, för det är väl liksom en del i själva skivsläppet att du faktiskt turnerar. Eller om du är hyfsat stor, att du åker till tv-program och du åker till sådär. Men man kan inte ens göra det längre.
Nej, knappt.
Så som du säger, jag tror ju även att skivproduktionen kommer drabbas av det här, för att
folk får släppa halva album framöver.
Ja, men man får väl göra det, antar jag. Nej, men att det är så många pusselbitar i det här med att faktiskt släppa en skiva.
Verkligen.
Som tyvärr kommer gå förlorat. Men för att återgå till din huvudfråga, det kommer ju bli svintajt om spelställen. Och det är kanske där då som den här livestreamingen vi pratade om förra veckan kommer in i bilden.
Mm. Vi kommer få hålla ögonen på det där, helt enkelt.
Ja, det kommer ju definitivt få göra, om det nu finns några spelställen kvar. Om de överlever fram tills det här är över.
Vi får se. Ja. Nu vill jag prata lite om en potentiell beef här.
Oj, det här gillar jag. Ja.
Det är i slutet på förra veckan, på klämdagen där tror jag det var, på fredagen, så släppte en artist som heter Bror Gunnar Jansson en
älskar namnet
tolkning av den gamla traditionella visan The Cotton Eyed Joe. Vissa kanske känner igen det där namnet från en viss Eurodance Eurodisco hit från början av 90-talet. Då pratar vi naturligtvis om Rednecks. Och den här Bror Gunnar Jansson då, han är också väl medveten om Rednecks och Cotton Eyed Joe och hitten och de miljoner sålda skivor som den genererade och så vidare. Och han är lite arg över det här när han släpper sin version av den här låten. För han uttalar sig så här i sitt pressmeddelande. Nu ska jag läsa innantill här. Jag har gjort min version som en ursäkt för Rednecks historielösa stöld, och det är en kärleksförklaring till låten och dess ursprung. Populärmusikens arv är sprunget ur den afroamerikanska folkkulturyttringarna som gjordes under 1800-talet och början på 1900-talet, och det kan aldrig nog understrykas. Det är ord och inga visor.
Åh, oh, herregud, Bror Gunnar Jansson.
Det osar.
Jag hör att du är arg. Jag hör att han är arg.
Jag tycker det är lite festligt, men samtidigt så blir jag så här lite frågande. Vad vinner man på att slämma en grupp som släppte en låt för 26 år sedan?
Ja.
Och vara arg för att, ja, men det har funnits vissa kontroverser där. Rednecks lät sig inspireras av den här The Cotton Eyed Joe, tog vissa delar av den, gjorde en Eurodance hit av den, och det var väl liksom, det har väl framstått som att de hävdade att det var deras egen låt. Jag vet inte riktigt hur det går till. De skrev ju inte upp det som att det fanns en annan upphovsman, eftersom det här är någon traditionell låt som sprungen ur USA någonstans där på 1800-talet.
Okay.
Så det är väl beefen. Men alltså, vad är grejen med att liksom så hårt gå åt Rednecks här? Vill han liksom, jag vet inte, vad ska man säga? Försöker han muta in ett sånt här finkulturellt utrymme? Eller är det bara en sak för att skapa uppmärksamhet för sig själv och sin låt?
När du läste det där, det första jag kom att tänka på, vad var han hette? Bror Gunnar Jansson.
Exakt.
Ja, då tänker jag så här. Hur har Bror Gunnar Jansson mått de här 26 åren egentligen? Sen han först hörde Rednecks. Han måste ju ha magsår, han måste ha blivit tunnhårig. Och för, liksom först nu är det, nu jävlar ska jag visa världen hur det här egentligen ska låta. Och sen då i det här pressmeddelandet gå ut och hävda att en sjukt stor hit som Rednecks låt faktiskt var.
Stöld eller ej.
Den måste ju, ja, den måste ju ha sålt i miljoners på den tiden man köpte CD-singlar.
Ja, ja, den var ju etta på listorna i varenda land nästan liksom. Den rusade upp.
Ja, men
upp.
Precis. Och jag har ju hört Bror Gunnar Janssons version och ja, den är väl fin. Han sjunger Cotton Eye Joe med amerikansk dialekt och plinkar på en akustisk gitarr. Absolut inga konstigheter. Men som du säger, att slämma Rednecks gamla dänga. Nej, det var lite billigt tycker jag.
Alltså den ligger ju garanterat väldigt mycket närmare originalet än vad Rednecks låten gör.
Det tror jag.
Alltså det är väl så här The Cotton Eye Joe ska låta, eller som den låter. Ja, och han gör den ju bra. Det får man ju säga.
Utan att ha hört någon annan version än Bror Gunnar Jansson och Rednecks, så tror jag nog att Bror ligger närmare verkligheten, ja.
Ja, så vi får väl gissa att det är ett PR-trick att försöka slämma Rednecks här, för jag menar, idag är ju de ett gäng backtrack-jökar som åker runt och gör event-gigs på sin höjd liksom. Det är inget man behöver ge någon uppmärksamhet.
Är det inte lite så här typiskt We Love the 90s band?
Jo, absolut. Det är det. Ja. Sen tycker väl jag i och för sig också, om man pratar covers och sådär, att det blir mer intressant när man tar en låt från ett forum och flyttar in det i ett helt annat element.
Ja, just det.
Det tycker jag, då blir det mycket mer spännande, det blir mer intressant, det blir mer utmanande. Så på det sättet så är ju Rednecks, som gjorde en Eurodance-låt av den här traditionella visan, mer intressant, ja, än att försöka spela den ganska naturtroget som Bror gör.
Jo, men så är det ju. Och egentligen så var väl Rednecks, om jag minns mitt 90-tal nu, så var väl liksom Rednecks egentligen först. För det blev ju en uppsjö av det här sen. Med lite country, det skulle vara lite banjo där över en sån här...
Ja, det var drängarna och sånt där som...
Ja, men precis. Men där var väl ändå Rednecks först.
Det är mycket möjligt att de var.
Jag tror faktiskt att de var det. För sen skulle, det var väl lite så, när någon fick en hit så skulle allt annat låta likadant efter det sen.
Ja, precis som Rednecks.
Så det ska de väl ha ändå.
Ja.
Ja, men precis. Och det får man väl ändå ge Rednecks, om vi nu ska ge dem något. Att de är väl lite innovativa ändå.
Ja, vi kommer ju lägga upp musiken vi pratar om i vår Spotify-lista som finns här i avsnittsbeskrivningen. Och ni kan leta upp den på våra sociala medier också om ni söker efter ett musikrådet på... Ja. Musikradet på Instagram och Twitter, och efter Drevet på Facebook, så kan ni ju lyssna själva om Rednecks eller, ja, Bror Gunnar Janssons version är bäst.
Vem gjorde det bäst?
Så får ni gärna skriva och berätta det sen, vad ni tycker. Han gjorde för övrigt en true crime-platta förra året som heter They Found My Body in a Bag, Bror Gunnar alltså, som var ganska fin, ganska spännande. Så den kan ni ju lyssna på också.
Vad menar du med true crime-platta?
Att han sjunger om riktiga fall.
Jaha. Okej.
Okay. Så tipsar vi om det också.
Ja.
Men du.
Bror Gunnar Jansson.
Du gav mig ett uppdrag förra veckan.
Det gjorde jag absolut.
Vi introducerade skivcirkeln.
Ja.
Du tyckte att vi skulle lyssna på James Blunts debutalbum Back to Bedlam.
Ja, det tyckte jag.
Och jag har tagit med den här uppgiften med hull och hår, skulle man kunna säga.
Ja, ja. Bra.
Jag gissar att du också har lyssnat lite på den i veckan för att fräscha upp ditt minne.
Jag lyssnar på den varje vecka.
Oh, för jag måste säga att jag när jag tar mig an det här, så jag tycker att jag känner din musiksmak ganska väl utan och innan sådär. Men jag kan liksom inte riktigt avgöra om du väljer den här skivan ironiskt eller om du faktiskt tycker att den är bra på riktigt.
Okej.
Så att ja, svårt att läsa där. Och jag går in i den här lyssningen med liksom min, alltså det spontana, det hörde ni ju när Rick nämnde den här plattan förra veckan, att min spontana association är ju Your Beautiful, den superhitten. Jag har egentligen ingen annan association till den här skivan än den. Men känslan som jag går in i det är att liksom jag har lite känslan av att alla var kräkless på James Blunt och Back to Bedlam. på grund av den här låten, för att den blev en sån ofantligt stor hit och den spelades överallt. Och därför var alla, det blev liksom ett stående skämt med You're beautiful, gnäll liksom, sådär. Var James Blunt så bespottad som jag tänker att han var, även om han sålde miljarder skivor?
Ja, men han har ju verkligen blivit det. Han har ju blivit ett stort skämt i England. Och det är det som är så fantastiskt roligt, att om du följer James Blunt på Twitter, så är ju han driver ju med sig själv. Så han hade någon sån här tweet häromdagen att det var något, hans konsert skulle livestreamas eller något. Och då han twittrade något i stil med att som om coronapatienterna inte har det tufft nog, nu kommer min konsert att livestreamas också. Men alltså, han har ju en otrolig självdistans till, han vet ju att han är bespottad. Men som du säger, den här skivan la ju en grund för någon slags förakt för honom. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Ja, men jag kan inte komma på någon annan artist.
Föraktet måste ju bygga då på att just den här låten blev så jättestor och att folk liksom hjärntvättade sönder och samman med den så de bara ledsnade.
Jo, men samtidigt, varför blev inte Coldplay så då, när de liksom släppte Yellow eller Oasis eller alltså massa andra artister? Är det att han är solo och att han... Jag förstår faktiskt inte varför. Men för att svara på din tidigare fråga om jag var ironisk eller om jag tycker att det är en bra platta, så tycker jag faktiskt än idag efter att ha lyssnat på det att det är en helt okej popplatta. Det tycker jag faktiskt. Jag tycker den markerar en tid när musik skulle låta så, just med Coldplay och det här. Så jag tyckte då och jag tycker än idag att den till stora delar faktiskt håller.
Mm. Jag ska väl lägga till också till det här liksom lite referensen att man bara har You're Beautiful som referens. Att min första tanke när jag började tänka på skivan var den här vad heter det? Literal version heter det, va? Det här när folk har tagit musikvideon och så hittat någon som sjunger ungefär likadant som artisten och sen så sjunger man det som händer i videon. Det finns ju en sån version till den här låten när han står där ute i snöfallet och så börjar han klä av sig och säger I'm stripping off. Och så liksom så här, fantastiskt rolig. Det var det första jag tänkte på också. Men jag håller med dig. Jag börjar lyssna på den här. Gick in lite med bara kunde den här hitten, känslan av att han var bespottad och att folk var kräkläs på honom och blev förvånad, för de första varven så fan, det här är ju bra pop. Ja, men jag kände, det här är ju liksom, det är lite hittigt och det är rätt bra stuk på sången tycker jag, och några av låtarna träffar ju ganska snyggt. Jag menar, High är en bra låt, Wise Man är en bra låt, Cry är en riktigt bra låt. Så att jag blev överraskad.
Om du skulle få plocka ut efter då, om du får bort ifrån Goodbye, My Lover, om du skulle plocka ut en favorit som du har fått nu då?
Ja, då skulle jag säga, Cry. Den är
bra.
Den är liksom en sån som man kan lyssna på många gånger, för är det, även om jag blir överraskad över att jag tycker att det är mycket bättre än jag trodde att jag skulle tycka, så är det ändå så att livslängden är inte så lång. Jag spinner den några varv och sen när man kommer in så här, man lyssnar på den femte gången över en veckas tid eller liksom så här, det känns som att man har hört det. Det är liksom inte låtar som växer med antalet lyssningar som man liksom hela tiden, fan det blir bättre och bättre, utan det är så här, det här var bra. Och sen, nu har jag hört det några gånger, nu blir det lite tråkigt. Nu har jag gjort det här.
Ja, och den känns ju ganska daterad med. Du skulle inte kunna lura någon med att säga att den här skivan släpptes 2019.
Nej, det skulle du förmodligen inte.
Utan den har ju verkligen, jag tänker på att det var ju en handfull andra, kanske framförallt då brittiska band, som lät så där musikmässigt under den tiden.
Mm.
Men kanske framförallt då Coldplay i spetsen. Men som du säger, det är bra popmusik.
Ja, och jag vet inte vad den fick för, det har jag faktiskt inte kollat upp, vad den fick för respons när den kom. Men... alltså
men den fick ganska svalt respons. Den fick sval respons.
Men då sålde de där miljonerna
album. Ja, men det var efter den här Goodbye My Lover hade exploderat. Då började den plattan att sälja. Och jag tror den faktiskt sålde mest utanför Storbritannien först.
Mm.
Innan den letade sig tillbaks över vattnet. Och sen då fullkomligt exploderade. Så jag vet inte, det kanske ligger viss avundsjuka i också, att man skulle tycka illa om James Blunt när han sålde så sjukt bra.
Så är det väl ofta att artister som säljer bra blir bespottade.
Ja, men det precis, är de som säljer mindre bra är lite mer underground och coola.
Vi gör musik för att ingen ska höra det.
Nej, precis.
Men det bästa James Blunt har gjort är väl ändå öppningsspåret, eller om det är titelspåret också, tror jag. Nej, det är det inte, för plattan heter Moonlanding, den som kom 2013. Men öppningsspåret som heter Face the Sun, som är inne och tallar lite på postrockens domäner. Den liksom börjar som en popballad och så stegrar den lite och sen får ett rätt skönt utbrott i slutet. Riktigt, riktigt bra låt faktiskt. Jag vet, jag såg honom spela den på Hovet i Stockholm. För det var nog på turnén när den släpptes, tror jag. Då öppnade han ju den med den låten. Och den blev ju magiskt monster, liksom live-version. Och sen satte det ribban för hela spelningen. För sen kunde ju ingenting mer han hade att komma med mäta sig. Liksom. Den brände det bästa krutet först.
Hur var Goodbye My Lover på den spelningen?
Han måste ju ha spelat den. Den tyckte ju publiken om, kan man säga.
Ja, såklart. Var det då alla mobiltelefoner kom upp i luften?
Lite så. Ja. Såklart.
Jag har märkt att man kan bedöma hur bra en låt är live baserat på hur många mobiltelefoner som kommer upp i luften. Vilken är den här artistens största hit?
Men det är min tur.
Oj, vad nervös.
Skivcirkeln inför nästa vecka. Plattan som Ricky Holmqvist ska ägna sin kommande vecka åt att lyssna intensivt på. Vi ska se om du kan gissa dig fram till det här.
Okej.
Vi pratar alltså då om ett debutalbum som släpptes i oktober 1999.
Debut 99, okej.
En platta som den sålde guld och den tog sig upp till 15:e platsen på Sverigetopplistan.
Okay.
Året därpå så nominerades då den här plattan till inte mindre än 2 grammisar, nämligen bästa poprockgrupp och årets nykomling. Och att den nominerades till 2 grammisar säger ju då att det är svenskt, såklart.
Ja, poprock. Finns det en kategori i årets rock?
Oklart hur det var då faktiskt. Det är 20 år sedan, okay. Så att mitt minne sträcker sig inte så långt.
Jag slänger bara ut en gissning. Jag skjuter från höften. Jag gissar på att det är Lok.
Nej. Fan. Deras debut kom väl i för sig 99, så att
gjorde den där? Ja, men då var det ju bra gissat.
Det tror jag att den gjorde i alla fall. Jo, det måste den ha gjort. Naken, blästrad och skitsur. Men det här bandet som det handlar om nu, det sägs att de tog sitt namn efter en häst, inte ett tåg.
Enkelt att säga hästpojken, men nej. tog sitt namn efter en häst, inte ett tåg.
Nej, tåget var en syftning till Lok alltså. De tog sitt namn efter en häst.
De tog sitt namn Nej. Nej, jag går blank.
Då får väl jag avslöja då att det som vi ska lyssna på till nästa vecka är debuten från Sahara Hot Nights som heter Come On Let's Pretend.
Oj, jävlar, vad kul!
Jag blev faktiskt överraskad när jag såg att den var mer än 20 år gammal.
Riktigt bra skiva.
Ja, ska vi gräva djupt i den. När lyssnade du på den senast?
Skivan vet jag inte riktigt när jag lyssnade på senast. Jag måste bara, jag går in och fuskar lite här nu. För jag vet att det är någon låt, och nu vet jag inte riktigt om den är med på den skivan eller om den är med på Quite a Feeling.
Den är med på den skivan.
Det var den lyssnade jag på inte allt för länge sedan.
Härligt, en av singlarna som släpptes.
Just det, kanske första singeln eller? Nej.
Ja, det får vi nog läsa på.
Strunt samma. Nej, men vad kul. Bra skiva. Bra skivcirkelskiva.
Då egentligen så ska vi väl kasta oss iväg och lyssna på den direkt och tacka för idag nu när vi har nått vår programlängd så att säga. Vi ska ju försöka hinna få med 40 minuter i veckan.
Ja.
Och sök gärna upp oss i sociala medier och berätta vad ni vill att vi ska prata om, så har vi en liten interaktion där.
Ja, det blir jättebra. Och som sagt, stort tack till alla som har hört av er och likat och delat och pratat med oss. Skitkul. Fortsätt jättegärna med det.
Vi hörs nästa vecka.
Absolut, vi hörs.
Tja.